Han är uppståndelsen. Han är uppstånden. Och jag vill lära känna kraften från hans uppståndelse. Vad innebär det här i praktiken för mig som individ? Är det här något som det går att ta tag i och få fatt på varenda dag? Är det någonting som kan tillämpas i mitt liv? Inte bara något som vi läser på påskdagens morgon för att det är tradition, utan någonting som faktiskt påverkar mig måndagen den 23 september i morgonbitti när jag ska gå till jobbet eller skolan eller vad där jag har planerat att vara.
Det är när du ska börja dela med dig av din kristna tro som det visas vem du är. Det kanske inte är precis vad du säger och hur du gör, utan det som påverkar människor mest är hur du lever. Och det fick vi verkligen lära känna ordentligt när vi träffade våra vänner i Egypten. För de lever i en kamp varje dag. De vet inte om de ska överleva till kvällen i en majoritet där de flesta inte tror som dem.
Alltså det här med Jesus. Det är ju fantastiskt att äga tron på Jesus i sitt hjärta. Jag bad aftonbön med mitt barnbarn häromkvällen. Och jag sa till Greta, 10 år. Jag talar med Jesus varenda dag. Och det är så skönt. Men vi såg ju inte Jesus där i rummet i villan i Vallentuna. Det går ju inte att ta på honom. Men hur får man liksom tron gripbar? Så att det jag har här inne går att dela med sig av till människorna runt om i Vrigstad. Och människor vi möter när vi är ute och reser. Liksom, hur bär man sig åt? Ja, som Lillemor sa, våra hjältar, det är de kristna i Mellanöstern. Någon sa så här när vi skulle åka dit. Ja, men nu, de tänkte att nu ska vi åka dit och lära dem hur kristendomen fungerar. Det är de som har lärt oss hur kristen tro fungerar. Och det är det vi ska berätta om nu. Det var inte så att vi åkte dit som några slags översittare missionärer för att tala om vad Jesus har betytt och vad han kan betyda i Mellanöstern. De visade oss, de kristna i Mellanöstern, hur stor Jesus är och var kraften finns i den här boken som vi själva bara hade snuddat vid men inte upptäckt på det sätt som de har gjort.
Vi ska börja prata om familjen, och om du tvingas fly från familjen för din tro, att Jesus är så viktig så att du väljer Jesus för din familj. Det har vi fått träffa många som har fått göra. Vi lämnade 6 barnbarn, och det kan jag säga att det var svårt nog både för oss och för våra barn och våra barnbarn att förstå. Men att vi kunde resa hem och hälsa på dem när vi eller ringa i telefonsamtal. Men vi ska berätta om våra vänner. Som ni ser på händerna som är på bordet, det är från kontoret på Cypern. Och de ber för en hårddisk där de har spelat in arabiska program som ska sändas. Och alla de här händerna representerar unga människor som har fått välja Jesus före sin familj. Och jag ska berätta speciellt om en kille där som har den där rutkortan som är lite lila. Han kallas för Sam och han lever under skyddad identitet. Han är född och uppväxt i Jemen och är ungefär i våran äldsta sons ålder. Så han är runt snart 40 år. Han bodde i Jemen tillsammans med sin mamma och pappa som var väldigt uppsatta och rika personer i huvudstaden Sanaa i Jemen. Han tvingades fly till ett annat land. Han gjorde något bus som han inte har talat om vad det var. Men de hjälpte honom ekonomiskt att fly från landet och han hamnade i Sverige. Sam var en väldigt sökare och sökte väldigt tidigt vad det var för mening med livet och vem man skulle tro på. Och han var då naturligtvis uppväxt i en muslimsk familj. Han visade mig på sin hand att han hade ett stort ärr. Då hade hans pappa blivit arg för han frågade varför Mohammed fick ha fler än en fru. Så att han var väldigt liksom uppväxt i det här och väldigt sökare. Så han kom till Sverige och råkade då på några från Jehovas vittne som ivrigt berättade om sin tro för honom. Och han blev väldigt nere och ledsen för att han kände att han inte hittade någonting att tro på som han verkligen trodde på. Så han sa till Gud att om det finns så annars tar jag slut på mitt liv. Så han gick faktiskt till Ica och han köpte råttgift och hade bestämt sig för att äta upp det här. Den natten då innan han skulle ta det här på morgonen så hade han en dröm. Och han drömde om en person, som en kvinna faktiskt, som kom i drömmen och sa att jag ska föra dig till tro och visa dig vem Jesus är. Och han vaknade på morgonen och tänkte att han skulle gå ut och leta efter den där kvinnan. Och gick då i ett norrländskt samhälle här och letade efter den här kvinnan men hittade inte henne. Så han tänkte att det här var väl inte på riktigt. Så han sa på natten igen att jag orkar inte leva om inte det finns någonting att tro på. Och då visade det sig att dagen efter så gick han igenom det här samhället och då stötte han på den här kvinnan. Och det var det prästen i kyrkan där som han hade drömt om. Och det var exakt det ansiktet och han gick på henne och sa att jag har drömt om dig och du ska föra mig till Jesus. Och hon blev ganska rädd kan jag säga för att hon blev så förvånad. Men hon fick föra sam till tro och han gick hos henne och fick lära sig mer från Bibeln. Sen så ville han döpa sig och då var det några från Jemen där som tog fram en mobiltelefon och tog kort på hans dop. Och skickade då till hans pappa i Jemen och sa titta vad din son har gjort i Sverige. Då skickade pappan yrkesmördare till Sverige för att mörda sin son för att han hade blivit kristen. Och de hittade då honom i ett badhus som de knackade. Han var någon som knackade på dörren och han kände igen den här dialekten så han förstod att det var någon från Jemen. Men som ett under som vi inte riktigt vet hur om, men han klarade sig och han lever idag under skyddad identitet och jobbar för oss på Ibra.
Jag måste flika in här också. De två händerna som är längst upp där. De två personerna åt jag lunch med för ett par dagar sedan. För de var i Sverige och spelade in program. Och vid lunchen så berättade en av dem vad som hände när han flydde från Egypten. Det var så att han gifte sig med en muslimsk flicka som konverterade till kristen tro. Och då är det ju så att det är förbjudet. Så att man blir flykting. Man måste ut ur landet så fort som möjligt. Annars så blir man dödad. Han berättade för mig över lunchen något som jag inte visste. Han sa hennes föräldrar ville sedan komma till Cypern där han nu bor. Och hälsa på sin dotter, sitt enda barn. Och det fick hon ju förstås. Men det var ju spänt för hon hade blivit kristen. Och de var så oroliga för när föräldrarna skulle komma. Så de sa, vi hyr en annan lägenhet så att de inte vet vår adress. De hyrde en annan lägenhet, tog emot hennes föräldrar. Och på natten så låste de sovrumsdörren. För de var rädda att föräldrarna eller pappan skulle komma med en kniv i ryggen och döda dem. Förstår ni? Ni såg Stefan krama sitt barnbarn här. Det är ju fantastiskt med familjen. Tänk er. Och Gud förbjude att vi någonsin skulle behöva välja mellan familjen och Jesus. Men tänk på att kraften i vår tro är starkare än kärleken till familjen som är så stark. Är det inte enormt? När man ser det här så blir man alldeles tagen. Någonting annat som är rätt svårt att tillämpa, det är de här orden av Jesus. När Jesus sa på korset, förlåt dem, de vet inte vad de gör. Hur bär man sig åt för att förlåta? Förlåt dem. Förlåt dem som står i skuld till er, säger Jesus. Det är lätt att be Fader vår, men det är inte så lätt att leva ut det här. Kommer du ihåg när Akilov körde på Drottninggatan i Stockholm? Precis före Palmsöndagen för 2,5 år sedan. Dödade 5 personer. Har ni hört någon svensk som har sagt det är klart att han ska in bakom lås och bom men vi förlåter honom för Jesus har förlåtit honom. Den tanken finns i alla fall inte i mitt huvud. Man tänker inte så. 2 dagar efter Akilov så dödades 42 kristna i 2 terrorattentat i Alexandria. Är det någon som kommer ihåg det? 42 döda var det. Våra missionärsvänner från Sydamerika kommer ihåg Strömgren. Men de flesta av oss minns ju inte att 42 dog 300 mil härifrån. Bara dagarna efter Aquilo. Vad gjorde de kristna? Det var ju de kristna som var utsatta för den här attacken. Ja, en av de som förlorade sin man, det är den här kvinnan som sitter här. Hon intervjuades i egyptisk TV. Och det är klart att hon var ledsen. Men så här sa hon. Hon riktar sig till terroristerna och säger: jag har bett till Gud att han ska förlåta er. Jag har själv förlåtit det ni har gjort. Men jag skulle förstås önska att min man fortfarande var vid min sida. Det där är ju omänskligt. Det är ju ett mirakel att kunna förlåta på det där sättet. Men det är ju det här som är ljuset i tunneln. Att kristna kan göra det som ingen förväntar av oss när våldet och dödandet bara trycker på. Vi ska inte tala om den här kvinnan. Jag förstår inte. Hon har två söner som har blivit halshuggna i det här dådet mot IS i Libyen. Jag vet inte om ni kommer ihåg det där som hände i februari 2015. De där med orangea kåpor som förlorade huvudet. Två av dem var hennes söner. Hon framträder i vår kristna tv-kanal som vi har där nere tillsammans med de andra kyrkorna, SAT7, och säger: jag ber för mina söners mördare. Alltså, hur kan man tillämpa de här Jesusorden om förlåtelse på ett sånt sätt? Jag förstår det nästan inte själv. Men jag ser kraften i det vi tror på. Att det är kraft i förlåtelsen som innebär: kan du förlåta? Du skulle ju egentligen slå tillbaka och döda du också. Och det var precis vad det muslimska brödraskapet i Egypten tänkte för några år sedan. Ni minns, de var ju faktiskt vid makten i det här landet efter den arabiska våren 2012. Och de brände ner kyrkor på löpande band. Tänk er att det kommer människor bränner ner den här kyrkan. Vi kan inte tänka tanken. Och skulle det ske, skulle vi bli så arga och upprörda så vi vet knappt vad vi skulle ta oss till. Men de kristna i Egypten som fick sina kyrkor nedbrända och där motståndarna trodde: nu blir det inbördeskrig och det är det vi vill ha. Vi vill att de ska ta till vapen. Vet ni vad de tog för vapen? Deras vapen var en sprayburk. Och de skrev i ruinerna: ni menade att skada oss, men vi förlåter er, för Gud är kärlek. Tänk er att taket är borta, att det bara är förkolnade rester av de här fina takstolarna från Nordiska Trähus, heter det på sin tid. Och sen går Stefan och sprayar här på den här vita väggen: vi förlåter er. Kan du ens tänka tanken? Det är effekten av den tro som vi har, som är så stark att man kan förlåta. Vi förlåter er, sa Egyptens kristna när 94 kyrkor brändes ner. När våld möts med kärlek istället för vedergällning skapas ett klimat som bäddar för förändring. Förstår ni? Man har dödat och skadat och terroriserat varann i Mellanöstern långt innan Jesus föddes. Och folk säger: det är bara mörker. Det finns inget ljus i tunneln. Det här är ljuset i tunneln. Och tänk dig att du kan överföra kraften i förlåtelsen och kraften i närheten till Jesus, som till och med är starkare än relationen när ett barnbarn kramar mötesledaren i Vrigstad den här söndagen. Så starkt är det vi tror på. Vi har liksom mer att upptäcka och mer att ta ut.
Vi vill gärna uppleva saker i våra liv som inte går att förklara. Övernaturliga under. Och vi fick vara med om en berättelse när vi bodde på Cypern. Och det handlar om en militär ledare, en ung kille som jobbade som militär i Sanaa i Jemen. Han hade också en dröm. De drömmer väldigt ofta, så man blir nästan avundsjuk. Men han drömde om en man i vit klädnad som sa: gå inte till jobbet imorgon. Och han undrar naturligtvis vad det berodde på för någonting, men han valde att stanna hemma Och ni ska få se vad som hände på hans arbetsplats. Han jobbade i den där militärbunken och den prickbombades och alla som var där inne dog förstås. Och han började då fundera vad den där drömmen kunde betyda, så att han började söka på nätet och hittade en sajt som Ibra driver och ringde upp där och berättade då för en kille som svarade att jag har haft en dröm om en man som i vit klädnad som sa att jag inte skulle gå till jobbet, och så berättade han allt det här. Och på något sätt så satte han samman med Gud och med Jesus. Så han började fundera väldigt mycket, och den här mannen då, han lyssnade och sen sa han, den här militären, att jag hade en kompis när jag gick i skolan i Sanna. Men han flyttade utomlands sen och han blev kristen, och jag blev lite sur på honom, men jag undrade var han tog vägen. Då svarade den här killen i andra luren att det är jag. Då ringde han till Sam, alltså det var han som jag berättade om som hade flytt från Jemen. Det var det Sams klasskamrat som hade varit med om det här. Och Sam fick då föra honom till tro, så att han började skicka bibelord till honom på telefonen. Och han blev frälst och hans fru blev frälst, och fruns mamma är frälst, blev också frälst. Men de lever under sådana omständigheter så att de ser ut som de är muslimer, så att de går i moskén och ber till Jesus. Så att det händer under.
Ja, sådana där drömmar skulle man ju vilja ha. Drömmar som leder rätt och som öppnar dörrar som man inte ser är öppna. Händer det att du känner dig kraftlös? Du vet vad du tror på. Vi ber till Jesus. Vi ber om helande för den här lilla flickan som lades fram här. Så känner man bara, Gud, gör något nu. Jag har ingen kraft, men du har all kraft i världen. Har du känt så någon gång? Man vet att man har resurser, men man får liksom inte igång dem. Får dem i funktion. Våra vänner i Mellanöstern, de ser nattvarden som en sån kraftkälla. Jag tror att en del av er här, ni jobbar med att bygga hus och så där, har jag fått för mig. Och många av er vet vad en skruvdragare är. Elektrisk skruvdragare, fantastiskt. Men det, om man översätter skruvdragare till engelska, då blir det ju power tool. Eller hur? Power tool. Nattvarden, det är ditt power tool. Och tänk nästa gång du har nattvard här i kyrkan, att det här är inte bara en trevlig, traditionsrik stund när man minns Jesus. Utan tänk konkret, nu laddar jag in kraft för den här situationen som jag är i, för den här människan som behöver bli frisk. Utmana Gud. Det gör våra vänner i Kairo till exempel. De firar ju inte nattvard i kyrkan bara, det gör de väl också. Men de kan liksom ta bröd och vin och stå på ett torg och dela med varann och säga, i Jesu namn så påkallar vi nu kraften som du har lovat i samband med nattvarden för att klara en dag till. Vi har en god vän som är från Kairo. Hon har också såna här drömmar som den här brodern i Jemen hade när han såg Jesus i drömmen och räddade livet. Riham heter hon. Hon drömde en ganska förfärlig dröm, och det var att en av våra missionsledare dog i en bilolycka. Och det är inte så svårt att dö i en bilolycka i Egypten, för det är en förfärlig trafik. Vi ska se när man ska passera gatan där vid Tahrir-torget, 8 filer. Man går en fil i taget och så svischar bilarna bakom. Och går man ett halvt steg bakåt, då är man dödens. Så det är farligt. Hon drömde det. Hon gick till Refat, en missionsledare som vi har haft kontakt med i många år. En broder. Så jag drömde, Refat, att du skulle dö i en trafikolycka. Vet du vad han gjorde? Han sa, ta Ta med dig din man Maron, så tar jag med mig min fru Nardin. Så går vi ner och sätter oss i bilen. Nardin och Refat är fram och Riham och Maron är bak. Vet ni vad de gjorde? De firade nattvard i bilen och bad om beskydd. Har ni varit med om det? Att skicka bröd och vin mellan framsätet och baksätet? Nej. Men det går. Och kraften finns ju där. Eller hur? Power tool. De bad om Guds beskydd. Och Refat kraschade och klarade sig helskinnad. Tänk på det nästa gång du firar nattvard. Utmana Gud och be om kraft.
Ja, då vill jag berätta att jag tänkte att det kan ju inte bara handla om Egypten det här. Så att när vi firade nattvard för några månader sedan i Philadelphia, då tänkte jag att nu ska jag utmana Gud. Så att jag bad under nattvarden att jag skulle få kontakt med en god vän som... Alltså vi var vänner och det var inget sånt, men jag tyckte vi träffades för sällan. Så jag bad till Gud, låt det hända någonting så att vi får kontakt igen med varann. Och jag kan säga att jag blev mer än förvånad när han själv sa veckan efter, jag tycker vi träffas för lite, jag vill att vi ska träffas mer. Och det blev liksom så påtagligt att det var, för jag kände att jag utmanade Gud att det skulle hända någonting när jag gjorde det här. Och det blev verkligen så. Så att pröva det nästa gång när ni har brödsbrytelse, om det är något som ni tänker på.
Hur tänker du nu omkring förlåtelse, om kraften, om styrkan i relationen till Jesus som är starkare än till och med familjebanden? Hur tänker du nu när du liksom ska gå hem och omsätta det här i praktiken? Hur bär man sig åt? Hur öppnar man hjärtat på en person som kanske har varit oförskämd mot dig? Som du behöver lösa upp en relation. Hur knyter man kontakter med någon som du inte har träffat på länge, som Lillemor berättade om? Hur erbjuder man förlåtelse? Ja, kanske det är så att du ska använda Facebook eller WhatsApp eller Instagram. Du kanske ska använda de här nya verktygen och inte bara berätta en massa trams om att man har borstat tänderna eller klippt håret eller åkt till Venedig eller vad det är för någonting. Ta en kontakt med någon på Messenger kanske. Det är en fantastisk möjlighet. Faktum är att jag tyckte att sociala medier var mest trams när vi åkte till Mellanöstern och blev missionärer. Jag var inte med på Facebook. Sen när jag såg hur de här möjligheterna öppnar dörrar som är helt stängda, då förstod jag att det antagligen är Gud som har skapat sociala medier för att vi ska nå bakom stängda dörrar. Jag ska bara berätta om ett land som heter Libyen, dit ingen vågar åka. Det är livsfarligt. Där är det ungefär 2 miljoner människor som har tillgång till internet av 6 miljoner. De har problem med elström och nät och sådär. Och vet ni att av de här 2 miljonerna så har mer än var tionde varit inne på Ibras sajt lovelibya.com. Alla är ju inte frälsta för att man har klickat like, men man har åtminstone tagit ett litet steg framåt. Och ganska många av dem har regelbunden kontakt med våra uppföljare. Det sitter nämligen frälsta libyer över hela världen. Jag ska inte nämna namnet på de länderna nu av säkerhetsskäl. Men det sitter människor och följer upp frälsningssökande libyer på nätet via sociala medier på olika håll i världen för att de ska komma till tro. Vi visade Jesusfilmen 2017 i samband med Ramadan och vi kunde se att 240 stycken hade sett hela 2 timmars berättelsen om Jesu liv. Och det sa jag till min pastor Niklas i Philadelphia i Stockholm en gång. Hur får du 240 sekulariserade stockholmare på Kungsholmen att se hela Jesusfilmen, hela berättelsen om vad Jesus har gjort? I ett stängt land. Är det inte fantastiskt? Häromdagen läste jag i Twitter, jag vet inte om någon av er tweetar eller läser Twitter, men jag läste i alla fall ett från Amerika. Och det fick mig att tappa andan. En broder från Chicago som heter Lee Strobel. Han blev frälst i 30-årsåldern. Han var ateist, han var journalist. Och hans fru blev kristen och han skulle övertyga henne om att hon hade hoppat i fel tunna totalt. Det här var bara bluff alltihop. Efter 2 års argumenterande så gav han upp och blev frälst. Jag tror han har skrivit 30 böcker sedan dess om The Case of Jesus. Jag vet inte om någon har läst Lee Strobel. Men det är i alla fall en kille som verkligen har tagit sin tro på allvar. Vet ni vad han skrev på Twitter häromdagen? Han skrev så här. Han har 208 000 följare på sin tweet, ska jag säga. Då skrev han: jag sitter nu på utgång C9 på Houstons flygplats. De har bra kyckling här i restaurangen alldeles i utgången. Kom hit vem du än är, så kan vi äta. Jag bjuder dig på lunch så kan vi tala om Jesus. Och jag tänkte, skulle jag våga göra det där på Arlanda när jag ska ut och resa? Ja, men liksom det öppnas en helt ny värld. Mot vilt främmande människor öppnade den och sa, kom, jag bjuder på kaffe så kan vi tala om Jesus på väg ut i världen. Är du beredd att förlåta? Alltså förlåtelse är ju svårt. För att det är ju mot den mänskliga naturen att förlåta. Och ofta är det så att människor, det kanske inte handlar om att förlåta en mördare i Egypten. Det kanske handlar om att du har blivit förbegången på jobbet för att du skulle ha promotion, befordran. Och så gick de en annan väg och du känner bara att nu var de oförskämda mot mig. Eller någon har talat illa om dig, orätt. Och då är ju inte det första man säger, jag förlåter dig. Men frågan är om du ändå inte ska ta första steget till förlåtelse. Även i en situation när du egentligen har rätt. För sanningen är den att den som har gjort illa mot dig en gång gör illa mot dig varje gång du tänker att den personen gjorde illa mot mig. Och det äter och äter och äter ett hål, ett sår inuti i dig som bara skadar dig. Och då säger någon, ja men det är han som ska ta första steget, eller hon. Ja, det kan ju hända att du får vänta förgäves. Förlåtelse är ett sätt att befria dig från den orättfärdiga skadan som har drabbat dig. Varför ska du fortsätta att leva i bitterhet och nederlag gång på gång när du kan bli befriad genom att sträcka ut en hand? Jag vet inte om det här är profetiskt, men jag känner det själv. Jag vet människor som har behandlat mig illa. Men om jag bara ältar det och inte går vidare och sträcker ut en hand, så blir problemet störst för mig själv. Förlåt dem, ty de vet inte vad de gör, sa Jesus på korset. Är du beredd att ge Jesus större plats i ditt liv än familjen? Ja, alltså det valet behöver vi i allmänhet inte göra. För familjen har ju hela platsen och Jesus också. Men tänk vilken kraft det är när du ser de här vännerna i Mellanöstern som har tvingats välja. Att Jesus-relationen är ännu starkare än till barn och barnbarn och fru och familj. Jag kan nästan inte tänka det, men jag ser det och jag blir välsignad av att det är så. Är du beredd att öppna dig för mirakler som påverkar din vardag? Tänk om det händer saker som du inte kan förklara. Då får du ju liksom bevis för att Jesus syns och är synlig och gripbar. Inte bara någonting som människor tittar på dig och säger, ja men det är bra att du går i pingkyrkan i Vrigstad. Det är bra att du tror på Jesus. Du får gärna ha din tro för dig själv. Nej, jag vill dela med mig. För det förändrar så mycket, så positivt. Och är du beredd att ge nattvarden en ställning i ditt liv som en omistlig kraft i livet? Helt enkelt att använda alla upptänkliga medel för att göra Jesus känd. Det finns mer att ta ut. Jag säger det här till mig själv. Det här talet som jag håller nu, jag är lika orolig varje gång vi ska tala. För vi vill så gärna påverka någon av er att ta ett steg framåt i din tro. Och har du inte upptäckt Jesus, så hoppas jag att du lockas in i en värld som har fantastisk rikedom. Vår tro är som Jesus, är liksom som toppen av isberget. Vi säger att vi tror på Jesus, men det allra mesta märker ju inte människor, för det finns liksom under ytan. Tänk om du kunde få upp den där ytan lite mer genom att leva ut de här kraftresurserna som finns till hands också för dig i fina, väletablerade Sverige. Så jag har egentligen bara tre korta ord till dig till slut innan du ska få chansen att ta ställning till det här budskapet. Ta ut mer kraft. Förlåt. Och ställ dig till Guds förfogande. Amen. Herre, välsigna ditt ord. Välsigna var och en av mina vänner här i Vrigstad. Herre, låt det här ordet få slå rot, bära frukt och leda till positiv förändring. Amen.